En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du lyssnar på Hockeymorgon tisdag. Varmt välkommen ska du vara till det här programmet där vi plockar ut detaljer, studerar saker med hjälp av statistiken. Tobias Dahlberg heter jag, Kristoffer Heino Lindberg också här som vanligt. Vad ska vi göra idag, Heino?
Nej, men idag ska vi ta och titta lite på XG framåt.
Just det.
Varför lag? Ja, skapandet framåt helt enkelt.
Det som enligt många är det roligaste med hockeyn, nämligen offensiven. Göra mål, sen är det inte alltid man gör lika många mål som man förväntas göra.
Så är det. Så är det.
Och tittar man då till den underliggande statistiken så ser man ju att toppen är ju lika given som den är i tabellen. Det är Skellefteå och det är Frölunda som är de bästa lagen i lika styrka. Det är de bästa lagen i powerplay och också i alla spelformer när man klumpar ihop det när det kommer till förväntade mål framåt. Skellefteå, det är ingen överraskning att de är där uppe här nu.
Nej, precis. Men Frölunda först är ju där också framförallt för start. Jag tycker inte de har sett lika bra ut på slutet. Och nu fick de ju en liten Hawaii-match här senast mot Leksand. Och det var ju kul. Det var nog en ganska rolig publikmatch med Frölunda ögon efter signalen.
Ja.
Men det var nog... Lasse fick släppa lite mål och man tummade lite defensivt. Men framåt så var det ju ett steg framåt att man gjorde lite mål. För man har ju varit, man har skjutit väldigt lite senaste matcherna. Innan den här matchen. Så att man har varit en liten semisvacka. Eller är man kanske på väg ur den nu då. Men för att vara Frölunda. Men sett till starten så drog man ju iväg så otroligt mycket. Så det är väl därför man är kvar i toppen.
Ja, exakt. Och de två lagen som förväntas göra en bit över 2,5 mål per match. Där är de ju ensam. Och det säger väldigt mycket om hur stark offensiven är.
Ja, nej men så är det. Och Frölunda ser lite olika ut. Vägen till framgång kan ju se olika ut. Som har respekt för. Skellefteå har ju bästa spetsen i SHL. Ganska tydligt på 1,5, 2 femmer, bra PP också med spetsspelare i PP. Sen har du ju Frölunda som är lite mer fördelning på 3 femmer eller 4 femmer egentligen. Men där du kanske har någon spetsspelare i Max Lindholm, Innala framförallt som har kommit igång och Weisbach där som har hittat i PP framförallt.
Och sen Ivar Stenberg som är tillbaka själv då. Exakt. JVM.
Exakt. Och det ska bli kul att se om hans produktion fortsätter i samma takt som den gjorde på hösten.
Kollar man på Frölunda när det kommer till powerplay så finns det ju en kolumn som säger vad man förväntas göra över 60 minuter i spel 5 mot 4 eller powerplay då.
Mm.
Och så finns det ju en som säger vad man egentligen gör.
Mm.
Och de är inte i toppen när det kommer till hur många mål man gör. Men de är i toppen och kommer inte förvänta det. Och det har att göra med att de får ju mycket färre powerplay än många andra lag. De är de som får minst antal.
Ja, och det är ju lite intressant faktiskt att de ja, jag vet inte, är det de filmar? För de åker ju sig loss. De blir neddragna och sådär. Men de kanske, återigen, det är alltid en kamp det där mellan överdriva, visa domaren. Hallå, han hakar mig. Kontra, nu överdriver du och filmar, är du med? Det är ju därför kanske också många av de här filmningarna, att den här nya nivån på hockeyn har kommit.
Mm.
Det här, varför folk tycker att man ska inte filma och så, men det finns ju också så här, jo men du måste ju visa att du blir neddragen. Är du med vad jag menar?
Ja, ja.
Det, var är filmning och var är överdriva för domaren ska fan se att han hakar faktiskt mig.
Men tänk då om de skulle få lite mer lägen när du möter
exakt.
Tänk vad det, då skulle det få kraftigt utslag på antal mål de gör också.
Ja men exakt, och då skulle det dra iväg. Så att, men det är återigen varför jag sa det där. Det är ju för att Robban känns ju ändå, han vill ju inte stå för något sånt där. Och det är väl lite det som ligger till grund för att hans vredesutbrott här på slutet också. Jag tror inte bara det puckar in eller inte, utan det är nog just att han stör sig på det här. Att vi får inga utvisningar med oss liksom, eller PP'n med oss och att jag får fler PP'n och... Och ändå är man i toppen, så att det är klart att det är jätteviktigt.
Ja.
Som du sa, är de bara i mitten, säger vi, på powerplay. Nu har de, får de, vad blir det? Minst antal med sig. Då kommer de att dra iväg ännu mer.
Det såg du ju i matchen mot Leksand i helgen. Det var ju powerplay som avgjorde, två mål i PP för Frölda.
Han säljer dem jättebra, Weisbach där, men jag tycker ju att, som jag sa i tidigare program också, att Gidlöf, jag tycker att man bör läsa den snart. Ja. Så, jag tycker det, för att ja, men så svårt ska det inte vara. Han står ju på samma ställe. Passningsvinklarna är lite olika, men den kommer ju hamna där. Så att, är du med vad jag menar?
Ja, ja. Och i Skellefteå, där jobbar man ju, det är en imponerande offensiv de har. Men det är intressant hur de jobbar där med Daniel Hermansson, som är huvudansvarig, som också har ansvar för spelet med puck. Det offensiva spelet med puck. Där har man ju verkligen kapslat in det. Att han ska bara fokusera på, det var pucken i vårt lag, offensiva tankebanor.
Ja, nej, men exakt. Och det är kul. Det är lite annorlunda hur deras upplägg, hur de gör med tränare sinsemellan. Men Skellefteå har ju var ju väldigt heta till Malmö körde om de här för ett tag sedan i powerplay.
Just det.
Men de har ju varit, det har ju varit allt annat än dåligt. Det har ju varit väldigt bra sett över hela säsongen. Så. Ändå, tycker jag.
Ja, vi ska givetvis ta och belysa vart Färjestad ligger i den här tabellen så småningom. Mm. Men om man bara jämför det, jag har bara en tanke nu. Donny Hermansson, han pratade ju med oss i ett tisdagsprogram här om hur han har satt upp ramar för sitt lag då när de har pucken. Sen får de gå utanför dem. Vissa spelare har lite fria tygliga, men det var ändå ramar tydliga.
Ja.
Är det det kanske som har saknats i Färjestad?
Mycket möjligt, men det är ju inte Jörgen, alltså det är ju Karlberg som håller, vad jag förstår, i spelet offensivt med puck. Han ska ju föra in de här rusherna och platsväxlingar som de faktiskt var ganska fröjda i när han var i Leksand för ett tag tidigare då. Sen var man ju inte bra defensivt, men man hade ju ändå en fröjd i anfallsspelet som han skulle ta med sig då till Färjestad. Och det har ju inte riktigt funkat. Jag tyckte man började, sen vet inte jag om Jörgen ändå liksom, just det här med backväxlar. Färjestad har varit väldigt statiska, stationära. Man har spelat med, liksom, jag såg senast nu förra matchen, Tomasek var väldigt högt, hög trea i offensiv zon. Det är ju väldigt så här defensiv-offensiv. Förstår du vad jag menar? Mm. Och där man står tre man på blålinjen egentligen. Där tycker jag liksom, Färjestad behöver ju bli mycket rörligare med backväxlar så att det öppnas upp lägen i höga slottet. Men där, och det är lite förvånande, för det gjorde man inte i Leksand när Karlberg var där. Nu går jag tillbaka väldigt mycket i minnesbanken, men det är jag ganska hundra på. Och det vet jag att Jörgen gjorde i Växjö, så kanske att Jörgen ändå har styrt lite PP:et ändå. Ja. Så vi får ju se om det blir ett rörligare Färjestad nu i powerplay.
Ja, och när vi ändå är inne på Färjestad kan vi väl ta vidare då. De är ju ett lag som är i mitten när det kommer till lika styrka. Och även i powerplay som har varit svikande den senaste tiden och varit liksom det sämsta i hela SHL. Mm. Där är de också ett mittenlag. 5, 6, 7 är det ju.
Ja.
Förväntade mål.
Exakt. Och det är väl lite så här, man pratar om att man har skapat väldigt, väldigt mycket, men man har inte fått utdelning. Kaptenen där, Linus, pratade ju om det. Det var någon intervju vi fick, va?
Linus Johansson.
Linus, ja, som vi hade i programmet igår. Och absolut, men så mycket har de inte skapat. Alltså när Jörgen fick sparken var man sjua, va?
Ja.
Inför liksom, nu är man ju längre ner, men då var man sjua i tabellen och man skapade typ, vad sa du, sjätte, femte mest och sånt där. Mm. Så att man ska ju inte vara mycket bättre offensivt sett. Så att säga att man har skapat, det lät lite som han, som att man har skapat typ topp 2 i ligan. Det har man inte gjort. Så att man är där man är för att man har inte varit bättre offensivt. Alltså, sen har man ju varit lite väl trubbig i powerplay.
Finns det en anledning att tro att Färjestad kommer bli bättre i underliggande statistiken nu när Christer Olsson har kommit in som huvudansvarig? Men också då, Karlberg är ju kvar fortfarande, Micke Karlberg, som den offensiva.
Ja, men alltså jag tror att man får nog offra lite för att få någonting. Alltså man får nog kanske offra lite i defensiv. Alltså man måste ju våga röra på backarna. Det är det jag menar. Jag tycker Frölunda har ganska bra i år. De har ju tagit in tränaren från Karlskoga där, som var backtränaren som var i Skellefteå med Robban.
Sandgren, ja.
De har verkligen lyckats få rullians på backar offensivt kontra Rönnberg som har varit ganska steril. Rönnberg har varit, om vi säger så här, Rönnberg är mer Jörgen Jönsson. Robban, och ska de få, de kan kolla på Robban lite hur Frölunda jobbar med sina backväxlar, för de har alltid två man hem i alla fall.
Ja.
Så att det går att ha både och, men ja, det är frågan. Jag såg ingen skillnad på matchen nu mot Djurgården.
Nej.
Ingen skillnad alls. Det var väldigt trubbigt. Så exakt likadant.
Men då kommer beskedet fredag kväll. Så ja,
man,
inte jättemycket,
man har inte ändrat någonting heller. Nej, exakt. Så att vi får ge en 2 veckor här. Men Det lär ju hända lite saker. Så är det ju.
Ja. Toppen är given med Skellefteå och Frölunda. Färjestad ska vidare utvärderas. Mm. Efter att Christer Olsson har fått lite tid. Men de två lagen som är på väg norröver. Mm. Enligt den underliggande statistiken. Och som vi också ser i resultaten. Det är Luleå och Brynäs.
Ja, verkligen. Framförallt Luleå är ju väldigt bra siffrorna. Men de har varit ganska bra hela säsongen. Men det som är intressant med den här, det är ju just vanliga XG:n. Vad är de där? Jag ser inte trea, va?
Ja.
Trea i XG, lika styrka. Och även ihop med special teams och allting. Men är man näst sist eller sist, Tobbe, i PP?
Där är man ju...
Typ...
ett av de sämre lagen.
Absoluta botten.
Absoluta botten,
ja. Absoluta botten, ja. Och det är intressant. Kan du få skapa mer och mer bättre XG, få bättre träff på liksom chanserna också? Mm. För det är ju, XG:n är ju också liksom en ranking, alltså hur bra målchanser också, det är både och. Då kommer man ju komma ännu högre upp, då kommer man ju typ vara bättre än Frölunda och Skellefteå.
Ja.
Så pass, då, för så, i och med att de är tvärsist nästan, alltså topp tre botten. Kontra då Frölunda och Skellefteå som är i toppen i allt.
Finns det någon bra lösning för vad de ska göra för att få igång powerplay?
Det är helt sjukt. Jag tycker förra året var de så jävla effektiva. Ja. Så att det är så här, kolla gamla klipp. Kör en sån här gammal, jag kommer ihåg Stefan Persson, min guru målvaktstränare, skickar alltid till Rickard Gynge. När han gick tungt, du vet, när han spelade typ i KL och så där, bara skickade han bara, kan jag inte få en boost-video? Så satte Persson ihop så här, du vet så här, ett svep på 10 minuter så att han har kollat det och sen lossnar det. Nej, men lite
kanske
så.
Det som behövs.
Nej, men det är ibland så här, de har ju, alltså det är ju samma spelare. De var ju hur bra som helst förra året. Så att, nej, men lite så. Skämt åsido, kolla lite sånt. Jag tror inte det handlar om att uppfinna hjulet, utan det handlar nog mer om att få igång det. Kvaliteten i passar, direktskott. Jag tror inte de ska liksom testa 10 nya varianter, utan någon lite tekvarianter, var lite nogare i kvaliteten i träning, så brukar det där lossna.
Ja, alltså för kollar man underliggande, det är enorma skillnader mellan Luleås förväntade gjorda mål kontra Skellefteå och Frölunda.
Ja, nej, men de är trubbiga. Mm. Och det är klart, återigen, om de blir ett mittenlag, Luleå, så kommer de utmana om guld, törs man ju säga.
Ja, ja.
Siffermässigt i ett slutspel, alltså siffrorna. Den kommer de inte kunna ta ikapp poängen eftersom de var klappkass här i början.
Ja.
Men vem bryr sig om de blir 6 eller 4 om de vinner SM-guld?
Men i stora hela så är de ju verkligen ett topplag när det kommer till underliggande statistiken. Ja. Och beter sig så också ute på planen numera ju. Och det har vi sett i tabellen också. Och likaså Brynäs som är ett topplag i lika styrka, mittenlag i powerplay. Sen har de sina problem såklart i boxplay. Men det är en helt annan sak.
Mm.
Och faktiskt kollar man nu på tabellen senaste 16 matcherna, då är Frölunda och Skellefteå uppe såklart. Malmö också. Sen är det Luleå och Brynäs som har tagit flest poäng. Och då kollar vi på den, alltså, riktiga tabellen, om vi säger så.
Mm.
Med hur många poäng man har inkasserat. Så underliggande visar ju ändå tydliga tendenser som också speglar sig i verkligheten.
Ja, och slutligen så liksom det går lite upp och ner där. Men över en säsong som... Och kära Bobba sa, vad var det förra året? Alltså att över tid så brukar det, vi pratade om Örebro som ett luftslott för, i fjol, kommer du ihåg det?
Just det.
Och det blir ju, och sen så kommer ju liksom århundradets ras när de inte vann en match. Så att det, ja, det talas i tydligare språk. Och det brukar ju ta ett tag, typ fram till jul innan serien sätter sig lite. Och de lagen som, och nu har det ju tagit lite väl lång tid, men... Som du säger där, alltså formtabellen, så är man ju i toppen. Och Luleå, och det ska jag säga så här, när jag kollar Luleå senaste matcherna, jag tycker inte de spelar på sin högsta nivå genom 60 minuter. De är väldigt ojämna i matcher. Och ändå har de så här bra siffror. Förstår du när de... Så att jag tycker de har ännu mer att ge.
Det var ju stora snacket i fjol med. Ja. Luleå inte spelar bra, tillräckligt bra över 60 minuter.
Aha, och okay.
Så blir de slutspel.
Oj, oj. Ja, det kommer inte jag ihåg. Men då är det varningsflagg för dem.
Ja,
kan bli farligt. Brynäs har jag däremot sagt, de har ju liksom hela hösten, de har ju ägt mycket av spelet. Haft dåligt målvaktsspel. Klara har kommit igång lite. Nu var han sådär senast. Robin Kovars kastade in ett höstlöv som man inte såg. Jag menar, fan, titta utsida. Så att han har problem med trafik. Det har jag sagt tidigare, Klara. Just det. Måste jobba trafikträning med Klara. För det är en bra målvakt annars, förutom det. Kjellgren, ja, vi får se om han hinner komma igång, men ja, tvek. Det är fortfarande den där frågan om de håller målvaktsmässigt. Men offensivt har de är i topplag.
Och då en kritiserad spelare som Jakob Pekka börjar komma igång. Mm. Axel Jonsson Fjällby.
Kul, men det är jättekul för han. Alltså. Ja, för han har ju varit så dålig. Alltså i starten.
Och Silverberg som gör sina Silverberg-mål nu igen.
Oh, vad bra han är.
Det finns mycket som talar för att även
33 Brynäs... centimeter. Ja, så är det bara. Ja, god morgon, Ignacev. Det small där.
Det small. Det är ju de två lagen som har varit positiva utvecklingslagen under senare delen av säsongen så här långt. Mm. Ett lag som håller sig kvar i toppen trots att siffrorna säger det motsatta underliggande statistiken alltså, är ju Malmö.
Ja, detta Malmö.
Alltså vi pratar alltid om dem på något sätt. Ja. Att man är förvånad över.
Ja, nej men de är ett UFO i hockeyvärlden. Ja. Nej men de är ju det. De har sin lilla Skånesekt där nere och kollar och Bert står och pekar med händerna och det finns en gud och så tror alla på det på något sätt. Nej men det är häftigt. Men det är ju lite varningsflagg.
Ja, alltså de ligger så här...
Det är varningsflagg. Det är ju Djurgården i starten av den här säsongen.
Verkligen. Och kollar man på lika styrka så de är ju där och pendlar mellan typ en 70-90 mål per match. Eller 1,7-1,9. Men däremellan ligger och pendlar. Om du jämför då med Frölunda och Skellefteå som är topplagen där som förväntas göra över 2,5 mål per match. Ja. Och de är i samma region av tabellen, även om vi pratar om Frölunda och Skellefteå på ett annat sätt, så är de ändå där uppe.
Ja, så Malmö har ju räddats av målvaktsspel, den här höga trean som man har fått hem, så att man har varit väldigt bra på att hjälpa sina målvakter. Man har haft ganska bra utdelning, eller fruktansvärt bra utdelning i powerplay. Men 5-5 så man är ju fortsatt lite trubb, utan det är spetsspelarna. Det är Carl Persson, Pajuniemi och Kuokkanen som gör Malmös offensiv och dunkar in dem i game management i rätt lägen av matcherna. Men det här kommer ju inte att hålla enligt siffrorna.
Nej, precis. Och när jag pratar om att de ligger där med 1,7-1,9 i lika styrka är det ju.
Ja.
Som man ju inte förväntas göra det på match. Men alltså deras sätt att ta sig an special teams.
Ja.
Eller att använda det har ju varit exceptionellt bra. Kollar man på boxplay så har de ju alltså den senaste 8 matcherna släppt in 1 mål. Drar man ner till 7 matcher, 100%. Det är inte ett enda insläppt mål på 14 boxplay.
Nej, och det är ju fantastiskt. Från ett lag som var sämst i special teams förra året.
Ja.
De var inte tredje sämst, de var sämst. Och nu är de alltså. Så att snacka om att hårt jobb lönar sig. De har väl vridit på varenda sten. Och, alltså nu är de ju. Sen är det väl lite form och självförtroende och såna här grejer. Liksom. Men målvaktsspelet är nog det som jag är. Alltså vilka målvakter man har fått. Langhammer som kom som Finlands bästa målvakt i liga. Tog inte en puck i Oskarshamn. Tog inte en puck förra året. Lite skadad. Liksom lite dramakille. Lite påkörningar här. Överdriver han inte. Nu tar han puckarna. Och sen så har man fått Blomgren, den här egna talangen. Som var i Troja och härjade. Man tog in på hockeygymnasium. Och som har blivit en kaxig liten, han är kort också, han har liksom, det är en liten Jussi Saros i SHL. Nej men han är, nej men för det, man måste lyfta målvaktsspelet mer i Malmö. Fruktansvärt bra målvaktsspel, det är 95% varje match och ett fruktansvärt bra PK.
Ja, och dessutom ett jättevast powerplay.
Ja, exakt, ja, special teams.
Och tittar du där över säsongen så är de ju trea. Men tittar över de åtta senaste matcherna, då har de alltså 61,11%. De har gjort 11 mål på 18 powerplay. Mm.
Och det ska ju lyftas. Alltså Skellefteå som vi pratade om hela hösten och deras PP, vad är de då? Nu senaste?
Senaste 8 matcherna, 23%. Ja. Alltså Malmö har 61,11. Tvåan är Timrå på 34,62.
Ja. Nej men alltså det är det jag menar. Det är liksom, vi pratade om Oskar Lindberg och Hugg och grabbarna.
Ågård
och så här. Det här är fruktansvärda siffror. Alltså. Ja. Det här är skrämmande. Det här är varför liksom Robban var livrädd när de tog en utvisning borta. Det small direkt och så var det overtime. Sen vann de på straffar ändå. Då, men...
Och det här motbevisar ju lite utav den underliggande statistiken, vad den säger då, för där är de ju på under halvan när det kommer till powerplay. Men de är effektiva.
Ja, men exakt. De är effektiva. De behöver en pass och sen så smäller det. Ungefär motsatsen till HV71 och Jonathan Eng.
Jaha.
Jonathan Eng, jag såg deras match nu mot Timrå. Alltså, totalt dominant. Han åker och du har ju sett hur han ser ut. Liksom. Man ser ju när det är Eng. Men så ineffektiv. Och PP också. Vet, de skulle ha avgjort den här. Och så har du då, istället så har du typ Dalén och så Pajonemi. Alltså det är samma nivå, det smäller ju.
Ja, exakt.
Men det händer man, alltså sätt rätt folk framför. Det är den netfrontlistan jag hade igår, jag gör reklam för. Lyssna på programmet, det är de killarna.
Ja. Faller Malmö som en tegelsten genom vatten nu eller kommer de hålla sig kvar uppe i ytan?
De kommer ju falla. Alltså, nu, det här programmet ska ju inte våra hjärnor utan det är ju statistikens hjärnor.
Ja.
Eller hur, Tom?
Ja, visst.
Och de kommer falla. Nej då, men skämt åsido. Men det är ju lite kul med de här programmen faktiskt just för att vi lyssnar ju lite mer till datan och enligt datan ska de ju ramla.
Mm.
Ska ju falla som ett korthus. Djurgården-ish, men Djurgården hittar ju ny kraft med sina juniorer, ja, sitt HG.
Mm. Och Malmö hittar med sitt special team, så att vi får väl se då.
Ja, vi får se.
Så eller inte. Mm. Och vad som kanske är än mer intressant än vilka som går till slutspel, vilka som vinner SM-guld, det är ju vilka får lämna SHL.
Bottenstriden, alltid intressantast.
Den är ju väldigt intressant. Och vad det betyder ekonomiskt för staden slash bygden, för laget som åker ur. Och just nu är ju Leksand det absolut mest cementerade laget i botten. Men de är inte sämst bland bottengängen i underliggande.
Nej, utan de är bäst, Tobbe.
Mm.
Mm. Och det talar ju för Leksand. För man är inte 24 poäng bakom, va? Som förra året höll jag på att säga. När det var två lag som var helt av. Utan det, man har ju ändå lite semihugg.
Ja.
Semihugg ska jag väl säga. Det är mycket poäng att ta igen ska sägas ändå. När alla slår alla i en sån här tabell. Men siffrorna säger ju att man är bäst av typ, vilka är det nu som är i botten då? Örebro, HV,
Linköping.
Ja, Linköping, Timrå, men de är inte i botten längre, de är ju i toppen va? Tror jag. Men i skapandet så är de där nere. Så att man är bäst där. Ja.
Mm. Brynäs får du lägga med där också, så länge i alla fall. De har 46 då. Poäng.
Ja.
HV har ju 37.
Ja. Men de skapar i alla fall mycket.
Ja, exakt. Precis.
Men man skapar mest av bottenlagen då?
Och det de har med sig också, det är ju, vi pratar ju offensiven idag, det är också utdelningen.
Mm.
7 senaste matcherna så har Skellefteå AIK gjort 26 mål. De är etta, bäst. 2, Leksands IF, 25 mål.
Oj. Ja, det säger ju lite. Så att nu har de vaknat till liv. Nu flyger man igen, nu är det kul att spela hockey. Och sen så har man ju fått in den här målvakten då, så att man kanske vågar tumma lite på defensiven. Sen tycker jag man tummar lite för mycket. Man måste ju, det pratar vi ju med vår Anton va?
Anton Johansson.
Ja, att de måste ju hitta, alltså över tid, framförallt nu när de mår bra och liksom börjar gilla att komma i 2-1 och inte få liksom stenhård klubba och håller för hårt i klubban nu. De kommer ju bara, de måste bara foka på en bra defensiv.
Mm.
Återigen, så att Gidlöv kommer rädda mycket poäng där, tror jag.
Ja, strax över 2,2 mål per match förväntas de göra i lika styrka. Och det är ju faktiskt väldigt bra.
Vill du höra något sjukt, Tobbe?
Ja.
Jag har inte räknat ut Leksand, vet du. Det är många som gör det. Det är många som säger det blir HV och Leksand.
Jag har räknat ut Leksand.
Du har gjort det?
Ja, fast jag är
ingen expert. Jag har gjort det tidigare, har jag gjort det. Men du gör det nu?
Ja, fast jag är ingen expert heller.
Nej, men
det... Låt höra mer, det här var intressant.
Ja, nej, men jag vet du fan, det är, jag har bara en känsla alltså. Jag vet inte, alltså Gidlöv, han är ändå då, alltså han är inte bra mot Frölunda. Och ändå är de med, så att du vet, det är bara, laget har vaknat och så har han den där pondusen, du vet. Han kommer ju stänga nästa match. Han är ledsen, du vet, då, det är 3 poäng.
Alltså, tänk om Gidlöv skulle hålla dem kvar.
Tänk om de blir 12, va, Tobbe. Det kan de bli. Och vem blir då 13-14?
Ja, exakt.
Ja. Nej, men jag säger ändå. Ge mig, de får 5 omgångar till. Sen börjar det bli tajt.
5 omgångar till. Mm. Jag tror tyvärr att det är för sent för dem. Men det här bygger ju någonting inför framtiden när du vill se ett kval då.
Absolut.
Och sen såklart, de kommer ju ge sig själva chansen att hålla sig kvar varje match.
Ja.
Det var ju som Anton Johansson sa förra veckan när vi gästade, så var de att de har inte börjat prata kval överhuvudtaget. De har inte nämnt kval i omklädningsrummet. Utan nu är det fokus på att hålla sig kvar i SHL. Och det vore ju onekligen en prestation som är av större slaget med tanke på deras ekonomiska problematik i klubben.
Ja, verkligen. Det kan vara en lång väg tillbaka om man åker ur nu.
Ja, det kan
om man är i Leksand.
Verkligen. Mm. Ja, då har vi pratat om Leksand som är enligt den underliggande statistiken bäst i det offensiva spelet utav lagen i botten, och då bjuder vi in Johan Hedberg som är tränare här för Leksand. Du Johan, hur ser du på er offensiv just nu?
Ja, men jag tycker att den har blivit bättre. Dels spenderar vi mer tid i anfallszon, bra rörlighet i anfallszonen. Vi använder hela zonen på ett bra sätt, men jag tycker också att vi har haft mycket mer net presence. Jag har gjort det svårare för målvakten att se puckar, speciellt Frölunda senast var ett jättebra exempel på att göra det tufft för Lasse i kassen att komma ut och spela så som han vill spela. Det är en stor del av en offensiv. En annan är att jag tycker att vi har fått lite mer spelvändningar i mittzon. Och framförallt så har vi gjort några mål vilka lett till självförtroende, och en hel del vikt har släppt från många axlar, så att självförtroende är sjukt viktigt för hockeyspelare.
Ja, det är många delar du nämner där som är viktiga, så, och självförtroende är en del av det. Kan man på något annat sätt jobba med självförtroende än att se puckar i mål?
Oh, ja, jag försöker ju alla sätt och kanter. Man vänder på varenda sten när det inte går din väg. Försöka hitta sätt att få killarna och släppa ner axlarna och tro på det man gör. Se nätet så att få se målvakt. Detta är sagt än gjort. Men ibland räcker det med att man går på kassen, man gör det enkla. Man gör klart det enkla defensivt. Man går på kassen, får någon som går på brallan och in. Och sen, förhoppningsvis så går det åt rätt håll. Vi tittar på flera sådana här som Oskar Lang som hade tufft att peta in den. Stätt rätt och det ser ut som en helt annan spelare offensivt nu när han liksom vet att det funkar. Vejdemo en annan, Verono. Mackan Karlby gjorde 3 mål på 6 matcher som haft det tufft att peta in. Så att det är sjukt mycket självförtroende i målskyttet.
Mm. Mm. Hej, när du kommer ihåg när vi pratade med Thomas Kollaö, Malmös tränare, och hur de la om spelet under ett uppehåll här. Mm. Det låter lite på dig, Johan, som ni hade hittat ingredienser till att få det lossna offensivt. Hur gör man det där? Är det bara att gå in och peta i det på träningen, eller varför funkar nu kontra att det inte funkar tidigare?
Ja, säg det. Det är en miljondollar frågan. Man visste en lösning på varje gång. Alla lag går igenom här tiden när du har tufft att göra mål. Och det blir, man gör lite, man håller klubban lite för hårt. Man väntar lite mer på ett bättre läge. Jag tror att man måste förenkla så mycket som möjligt när det går emot. Och se till så man tar sig på insidan och skapar lite trafik och får några så kallade skitmål. Det kommer inte att ske en tic-tac-toe och öppen kasse oftast när du är i de lägen, utan du måste jobba in pucken och sen därifrån så bygger du vidare på självförtroendet. Men ja, det är svåra är det enkla ibland.
Mm,
eller man säger att det enkla är det svåra. Det är väl så sägen säger.
Ja, precis. Heino, vad är din bild av Leksands offensiv nu?
Nej, men alltså det började väl lite med, det låter ju så här målvaktsnördigt, men jag tyckte när Gilev kom tillbaka nu har inte jag kollat Leksand varje match, men där någonting, Djurgården borta, man började med en väldigt bra defensiv, såg ut lite som man gjorde i början av säsongen helt plötsligt, och det kan ju vara en injektion att nu kan vi slappna av lite, vi har tryckt bak och så här, ingen aning hur det är i ett läge, men där någonstans, sen så var det väl lite varannan match, alltså man släppte till ganska mycket mot, men det är ju släppa till då, Timrå borta och sådär. Men jag tycker ändå att det känns som Johan säger, lite ledigt. Man gjorde lite mål, ett annat problem, Lehtinen i HV då. Men det här som Karlberg gör, man får utdelning. Ja. Senast däremot vill jag säga mot Frölunda, riktigt bra som Hedberg säger, netfrontspelet. Där man vinner kampen mot Frölunda-backarna. Väldigt svårt att göra det, eller har varit under hela den här hösten just mot Frölunda. Det tycker jag är... Då känner man sig, shit, det här, nu har de fattat grejen liksom, för att man har ju varit lite, det har blivit lite liksom en sanning att man är lite utsida och har svårt att komma in där. Nu tycker jag verkligen att man njuter av att stå där och slå in de där puckarna och sen de här rushmålen också, att det är okej att spela en bra defensiv och sen då liksom kontraföra som man försökte göra, så vart det ju mycket så här att ni släppte mycket oddmän emot er ett tag och sånt här, och så att kanske förenkla är väl lite det. Får väl hålla med oss. Tråkigt då. Men det är lite som Johan säger. Det känns som det har gått in lite mer nu. Att man försöker förenkla lite.
Och det man kan säga, det här är de 14 bästa lagen i Sverige. Det är på detaljnivå som är skillnaden från match till match, poäng och poäng. Och vi pratade med Anton Johansson förra veckan. Och då pratade vi om en sån grej som powerplay. Och då sa han att ni har ju Selharik och Johansson, då hade ni som off-wing-spelare. En träning, sen gav det utdelning. Men hur mycket sådana här detaljer filar ni på och försöker förändra och korrigera för att hitta ännu mer utdelning offensivt?
Ja, men powerplay är givetvis en sån sak som man kan och bör träna en hel del på. Ibland har vi haft ganska mycket folk på skadelistan som är tänkt att spela powerplay, och det är svårt att få kontinuitet i de formationerna. Men det är definitivt någonting som vi lägger mer och mer tid på och försöka hitta en känsla med att man får kontinuiteten in också. Det är samma sak där, det är som med målskyttet, powerplay är mycket självförtroende och känna att man kan lägga, få ett pucktempo, puckan sitter på bladet. Frölunda gör ju två mål på oss i powerplay, det bara smäller ju rakt igenom en box och direktskott. Vi kan detaljmässigt göra bättre, den går första gå på bara en blockande back och in. Den andra är ju bara ett otroligt bra spel, måste säga. Visst, vi ska ha starkare i mitten, vi måste ha bättre klubbor och allting det här, men ibland får man lyfta på hatten också att bra spelat, för det var klassmål. Men, och där vi har kanske inte riktigt samma självförtroende i vårt powerplay som de har, med all rätt. De har fått bättre utdelning och så vidare, så att vi får jobba vidare. Vi tycker ändå att vi har mer tendenser de sista matcherna, att vi har ett eller två powerplay som är riktigt bra. Och det gäller bara att vi kan sätta upp det oftare än sällan.
Mm. Jag har en liten där, nu precis där Johan är. Gidlöv, alltså kollar ni sitter och kollar de individuellt eller liksom PP:t, så att Gidlöv, för jag tycker att han bör kunna läsa, alltså det är två gånger Weisbach liksom inte riktigt visar att han ska skjuta, men småhota lite. Andra är ju snyggare som du säger. Och så säljer han en och så vinkar han över, men de gör ju nästan alltid så. Jag tycker när jag ser bilderna på Gil, vi som har spelat själva, att han blir lite förvånad. Jag säger inte att han ska kyva. Det är klart, det kan ju komma ett skott av Weisbach. Men varför blir han förvånad? Alltså, han måste kunna gå. Jag tycker han reagerar lite sent. Jag älskar ju Gil, det vet du. Men där tycker jag att han är lite... Ja, jag tycker han ska kunna hinna dit. Vad säger du om det? Kolla ni... Ja.
Jag tror Mackan håller med om det.
Okay.
Absolut. Men du var inne på det tidigare också, att... En stor del till offensiven i hans intåg. Och det är ju, liksom, han har ju varit jättelugn och trygg.
Ja,
så att det har gett ett lugn. Det jag gillar med honom också är liksom hur han tar kommandot i egen zon. Han dirigerar försvaret. Han kommer bort och snackar med båset och håller liksom ett lugn runt om sig. Så att, ja, viktig kille.
Är han en lite så här Lasse Johansson typ som pratar mycket? Alltså är väldigt verbal ute på isen och det pågående spel och så också, eller?
Ja, men det ska jag säga att han är. Och det är väl kanske någonting som överraskade mig. Det är en ung kille, han är 20 år gammal och ändå kunna komma in och ta det leadership och den rollen och kunna känna sig trygg i det. Och det mår ju alla bra av. Alla tycker om att höra någon dirigera där bak och du kan se honom på isen och han pekar och talar om vad hoten finns och så vidare. Jag gör mitt jobb, du gör ditt jobb. Så att jag tycker att det är en jättestor del av målvaktsspelet.
Mm. Nu är det här ett snack om offensiv i det här programmet.
Exakt,
när vi kom in på det så måste jag ändå fråga. Han spelar ändå fyra matcher i rad och jag förstår ju att ni verkligen vill använda en sån spelare så mycket som möjligt. Men finns det risk att man dränerar, kanske ett starkt ord, men att han tappar energi om man får stå alldeles för mycket? Eller hur tänker ni kring matchandet av Marcus?
Ja, men så har det varit. Men hade vi en tre matchers vecka här. Han vilar en match för att vi inte... Dels kommer han från skada. Dels så är han en ung kille som... Och en stor kropp som fortfarande är under uppbyggnad. Så vi måste vara lite smarta med hur vi använder honom. Sätta honom i situationer som han kan växa av och vara bra i. Så att givetvis, om han kan vara på topp så är han en kille man oftast vill ha där i kassen. Mm. Men vi måste också, vi har två duktiga målvakter just nu som vi litar på bägge två. Så att när vi känner att Mackan behöver ett break så då har vi full förtroende för Jakob.
Mm. När vi pratar med dig i... Om det var inför eller i alla fall tidigt på säsongen, då pratade vi om det här med de bärande spelarna eller toppspelarna i Leksand måste leverera. Det är viktigt att de är där match för match. Nu har det varit sisådär den här säsongen på grund av skador och sådär. Men liksom Marcus har ju unga spelare offensivt som Tinus Lukoblar, Kadeli verkligen tagit för sig. Hur mycket det har det liksom tagit bort tyngden från de andras axlar och hur mycket har det hjälpt er att hitta där nere nu?
Ja, men jag skulle säga att faktiskt jättemycket. Nu är det lätt att säga att vi ligger sist i serien och allting sånt där. Och att vi får... Men den utveckling vi har fått på Koblar och Kadeli, framförallt de två, så är det ju varit sjukt viktigt för oss. Så det är oss ett djup i line-upen som vi kanske inte trodde att vi hade. Trots att vi har haft ganska mycket tunga skador. Så de har gjort ett jättejobb.
Mm. Och er tanke är såklart, målsättning är såklart att hålla er kvar. Hur viktigt är det nu att Cehlárik som har kommit igång, Lang som du nämnde, Veidemo, att de verkligen går i bräschen under sista delen av säsongen?
Jätteviktigt. Dina bästa spelare måste vara dina bästa spelare och dra loket, och det är framförallt Veidemo har gjort hela säsongen, ska jag säga. Mm. Men vi vet ju hur situationen är, vi vet var vi ligger någonstans, men vi bryter ner till en match i taget. Mm. Det är en stor elefant som ska ätas, men vi får ta den en tugga i taget, och varje match som inte spelar den nu är potentiella 3 poäng. Så att, vi kommer inte att titta större än så.
Nej, jag förstår det. Och det här med att plocka bort Cehlárik från Petr Cehlárik och sätta det på Lukas Veidemo, har vi i media gjort det till en större grej än vad det egentligen är, att det var kanske tillfällighet att det studsade in mål efter det, eller har det verkligen betytt någonting för de här spelarna också?
Men jag tycker att det är en ganska stor sak, och jag tycker att Peter ska ha en jäkla eloge i det här, hur han hanterar situationen. För det är ingen lätt situation, och det är ett av de tuffare samtal jag har haft när vi kom fram till det här. Men det har väl en del olika aspekter i det. Dels är det också till det budskap vi skickar till våra supportrar, hur vi kommunicerar. Jag tror att det är viss media här omkring och kan undvika Peter för att det sker på engelska och man känns inte lika bekväm. Därför tycker jag också att det är jäkligt viktigt att vi kan komma ut med budskap som våra fans förstår, och att inte media drar sig från att ställa frågorna. Så det har varit. Sen har bägge två reagerat på ett jättebra sätt, men det visar också vilka professionella spelare de är och människor.
Mm. Mm. Anton Johansson som sagt var med oss förra veckan. Han sa att ni inte ens har nämnt kval i omklädningsrummet. Hur tänker du kring det? Eller finns det någon anledning att förbereda på ett eventuellt kval, eller är det bara att vi kör tills vi verkligen är 100% klart?
Ja, men vi kommer att köra hela vägen i kaklet oavsett. Sen har ju vi som ledare givetvis ett ansvar på att vara förberedda på vilken situation vi än sitter i. Men som jag sa, vi kommer att ta det en match i taget. Tittar man på det stora hela så kanske det känns övermäktigt. Men vi känner ändå att fasken, vi har gett bort mycket poäng i matcher vi borde ha kunnat vunnit. Och kan vi fortsätta så match in och match ut, en match i taget, och sen toppar vi den ryggsäcken så går vi vidare på nästa, så får vi se hur långt det räcker. Och målet är självklart som du säger, att vi vill ta oss tillbaka i racet.
Mm. Ja, men det är Gidlöf spelar bra, så trygghet. Kanske kan vinna var tredje match, ish. Så bra är han ju. Så får man ta att han har en dag off, eller att Hellsten då avlastar och gör det med, och liksom ger laget chansen att vinna. Och sen då att ni har det här självförtroende. Ni är 8, det är därför vi tog den här intervjun. På att skapa framåt. Ja, ni är bättre än Örebro, bättre än HV. Så att varför inte? Men jag hör vad du säger, och jag förstår dig Tobbe också. Att man vill inte få den här att man andas ut på sista matchen. Och sen, det är ofta det som de säger, att det är bättre att förbereda psykiskt då. Ja. För att man inte luften ska gå ur ända in på. Men ni är inte där än. Alltså det är så tajt också i år jämfört med kanske tidigare år. Där det har varit större gap.
Ja. Och vi, Johan, bygger det här programmet på underliggande statistik. Nu har vi pratat med många lag, och vissa tycker att det är jätteviktigt. Vissa är blanka fanner, höll på att säga, men i alla fall tycker att det är mindre viktigt. Hur använder ni Leksand underliggande statistik?
Och vi använder det som en, ska säga, en eye-test egentligen. För att, dels för att supporta det som vi tycker och tänker. Är det någonting som sticker ut som inte går i fas med vad vi har tyckt, så är det klart att vi drar ögonen åt oss och se vad som ligger bakom det. Vi hänger inte upp hela vårt spel på det. Jag tycker vi hade väl en period där vi torskade alla matcher vi vann XG'n, men vi vann alla där vi torskade XG'n, så att det fanns ju ingen logik i det. Men över tid så brukar det inte vara så missvisande. Men det, jag tycker att vi använder det mer som en eye-test för att få besked på om vi är rätt eller fel ute.
Mm. Eye-test, det tycker jag var, det där var ju, tycker jag, väldigt. Jag är ännu mer nyfiken på, för det är lite sådär som du säger, Johan, att då kan du använda det till att se, okej, min kunskap om den här matchen eller de här matcherna går i linje med vad statistiken säger, och då kan man använda det också som en form av verklighet för sig själv, antar jag, och bygga framåt.
Ja, men exakt, och ibland så är man ju, blir man förvånad när man ser siffror och säger, jaha, är det så där det sett ut? Okej, det kanske vi måste fundera på, för det har inte jag tänkt på, jag har inte sett det. Så att det kan också ge det nya avenyer. Men jag tycker att det är farligt att hänga upp sig för mycket på så att allting är fine, vi vinner XG'n, men vi torskar 10 matcher i rad, så är det någonting som inte stämmer. Dock, med statistik är det ju oftast i stora hela pekar åt rätt håll. Så man slår ut det på stor massa på ligan, så att säga, så brukar det stämma ganska väl. det bästa laget brukar vara bäst där och det sämsta laget brukar vara sämst. Men det får inte vara att vi ser oss blind enbart på det, utan vi måste också hitta en känsla i spel som vi känner oss trygga med.
Mm. Och kollar, var det inte något år han sa att han har ju tappat lite där. Han hade ju laser dem i HV, alltså som gick till HV, ah, så här, ja, videoanalys. De var väl, vad var de? De hade topplagsiffror och kom sist, va?
Ja, så kanske jag.
Så efter det har han börjat tvivla på vad är, och många gånger så ser man inte ens AB-chanser.
Nu är det vice versa för dem istället.
Ja, Malmö. Exakt. De är ju tvärs sist fast i toppen. Så att jag håller med. Man ska nog ha lite, framförallt i vissa så här, när det är så här öppet mål. Mm. Det ska bara vara slå in. Så 0,0, 2xG, det ska ju vara så här. Så att ibland så, och är saker inte 100, hur vet du att något det funkar? Så att, men jag hör vad du säger, Johan, men jag tror också som Johan att det är väldigt farligt att liksom bygga kedjor typ efter det där. Nej, men jag tror det. Jag tror att det kan bli, man ska lita på sitt öga också.
Ja. Ja, intressant samtal, Johan. Är det något mer här du vill?
Nej, jag bara lycka till. Jag tycker det är kul att se att alltså, det är kul för hockeyälskare alltså, vilka man håller på. Men sen gillar jag ju dig också extremt mycket som person och tränare. Så det är kul om det går bra för er. Men det är ju roligt att det är race i SHL. Det är, alltså, nu är det ju så spännande, ja, varje match.
Verkligen. Men om du tycker att det är kul,
kanske inte för dig då, men för oss som tittar är det ju spännande.
Ja,
om det gör att det är spänning.
Ja, exakt.
Ja, om du hoppas på Johan nu, då hoppas du på att någon annan åker.
Ja, där. Exakt. Och jag hoppas på Anton också. Det är många. Niklas gillar jag också i Örebro. Så att, ja, det är svårt. Men det är kul. Det är kul för hockeyn.
Ja, nej, men nu lyfter vi det positiva här kring. Men det är såklart ett väldigt prekärt läge för er fortsatt här. Ja. I och med att ni är på den positionen ni är. Men offensiven, enligt underliggande statistik och enligt verkligheten, ser ju ändå ljusare ut nu än tidigare. Du, Johan, stort tack då för att du dök in hos oss och ha en trevlig hockeyvecka här.
Tusen tack. Ni också.
Tack så mycket.
Lycka till. Tja.
Jättebra, Johan. Tack så mycket. Tja. Ha det gott. Ja, vi säger tack så mycket till Johan Hedberg som gästar oss ifrån Leksand. Vad fick du med dig från då, Heino?
Nej, men kort och gott. Han tror på det. Det är viktigt som tränare. Man ska tro på saken. Och nej, men ända in i kaklet, sa han. Så vi blir kul. Det här kommer bli väldigt spännande. Men ja, de mår bättre nu än vad de gjorde för 10 omgångar sedan, så kan vi säga.
Så är det, verkligen. Ja, det var det vi hade att bjuda på här från Hockeymorgon tisdag. Vi är tillbaka på fredag igen. Ha det så gott till dess.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.